Hej allihopa. Hej, vilket trevligt att få svar. Mitt namn är Lotta, för den som inte känner mig, och jobbar som pastor här i församlingen. Och vi har nu börjat ett predikotema som vi kallar för Lär oss att be. Oavsett om bönen känns svår eller utmanande eller fantastiskt givande, så är ju det här med bön något som vi alla faktiskt kan växa i och lära oss mer av. Och det vill vi fördjupa oss i här under våren fram till sommaren. Och be att Jesus skulle lära oss mer om bönens privilegium och möjlighet. Och jag tänker att vår övergripande bön får vara just den här bönen: Herre, lär oss att be. Förra veckan så tittade vi på bön utifrån hur Jesus lärde sina lärjungar att be. Att börja med be: Fader, låt ditt namn bli helgat. Jesus lärde sina lärjungar att tänka på Gud som en fader, som älskar och har goda intentioner för oss och som vill ge det som är gott åt den som ber honom. Så när vi ber så får vi komma till vår far som älskar oss och som alltid är glad av att se oss. Och Jesus uppmanar även sina lärjungar att börja bönen med att tacka Gud. Beundra och tillbe Gud för den han är. Låt ditt namn bli helgat. Det är en god ordning att börja sina böner där med att tacka och ära Gud. För det sätter mycket annat i rätt perspektiv. Men idag så tänker jag att vi ska prata om den typ av bön som jag tror faktiskt att de flesta av oss tänker på när vi hör ordet bön, nämligen att man ber Gud om hjälp eller saker. Det är kanske den mest instinktiva bönen, att be Gud om saker. Man kan kalla det för begärande bön när man ber för sig själv, eller om förbön när man ber för andra människor eller för den värld som vi lever i. Jag kanske svänger lite mellan de här två i dagens predikan. Vi får se lite hur det blir. Men innan vi tittar på hur gör vi det, så tänker jag att vi ska ändå backa bandet lite grann och ställa den här frågan: varför ska vi be? Varför ska vi egentligen be? Jag vet inte om ni känner till den här versen i Matteus evangeliet. Då är det kapitel 6, vers 7 och 8, där det står så här, Jesus som undervisar: när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, till er fader vet vad ni behöver redan innan ni bett honom om det. Om Gud redan vet vad vi behöver och är en far som älskar oss och vill oss det bästa, så kan man ju ställa frågan: borde inte han göra och ge oss det som är det bästa utan att vi ber honom om det? Eller varför ska vi då be? Till en början så kan man ju konstatera att Gud ju faktiskt ger oss det som är gott, mycket gott, utan att vi ber om det. Jakobs brevet lyfter fram det här, att Gud är alla goda gåvors givare. Allt det goda vi har kommer ytterst från honom. Bara att vi lever är ju en gåva ifrån Gud. Men sen finns det ju vissa saker som vi både kanske önskar och behöver, som vi kanske inte får om vi inte ber Gud om det. Jag vet om ni känner igen den här berättelsen då Jesus botar en blind man utanför Jeriko. Den står bland annat i Lukas 18 om man vill kolla upp det. Men där är det i alla fall en blind man som ropar och ber att Jesus ska förbarmas över honom. Och Jesus stannar upp och ber att man ska föra fram den här mannen till honom. Den här blinde mannen. Och sen så frågar Jesus mannen: vad vill du att jag ska göra för dig? Det kanske låter egentligen uppenbart att han är blind och att han vill få synen tillbaka. Vilket är också det mannen ber honom om. Men Jesus frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? Även om Gud känner våra behov så verkar han vilja att vi ska sätta ord på våra önskningar för honom. Och varför då, kan man ju ställa frågan. Det finns säkert olika anledningar. En anledning tänker jag är det här att Gud är faktiskt väldigt intresserad av att ha en relation med oss. Han vill vara tillsammans med oss. Och handlingen att be honom om något Det bygger ju på vår relation med Gud. Allmänt önsketänkande som inte liksom riktas mot Gud i bön, det fördjupar ju inte vår relation med honom. Gud är intresserad av att ha en relation med oss. Det tror jag är en anledning. Men en annan anledning till att jag tror att Gud vill att vi ska be honom om det vi önskar och behöver, det är att vi uttrycker vår avsikt när vi ber. Med andra ord så aktiverar vi vår vilja. Och det här med vår vilja, det tror jag ibland är en större grej än vad vi kanske tänker. Och då tänker jag att vi ska titta lite närmare på detta. Och då kommer vi backa bandet till den bibliska historiens början. Det brukar jag vilja göra ibland. I första Mosebok, där står det hur Gud väljer att skapa människan till sin avbild. Låt oss läsa de verserna. Första Mosebok 1, vers 26 och framåt. Gud sa det. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa det till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Det här ordet härska har ju kanske ibland använts för att legitimera människans exploatering av skapelsen. Men jag tror inte det är vad Gud säger här. Och vad en del andra teologer också tror om den här grejen med att vi är skapade i Guds avbild. Det handlar mer om att Gud ger människan ett uppdrag och ett syfte. Och uppdraget handlar ju kanske delvis om att härska, men i betydelsen att ta ansvar för skapelsen genom att vårda och kultivera den och på så sätt liksom föra skapelsen framåt. Det handlar om att människan som Guds avbild har fått liksom ett mandat och en auktoritet från Gud att vara hans medskapare i den här världen, vilket är otroligt stort. Guds ursprungliga avsikt kan man säga var att liksom fria, intelligenta, mer eller mindre, men kreativa människor skulle få samarbeta med honom i att styra den här världen. Det är något avsikten när han skapade människan till sin avbild. Och hoppar man då till kapitel 3 i första Moseboken så ser vi hur människan valde att använda den här friheten de har fått. Och då välja en annan väg egentligen och göra uppror mot den gräns som Gud satt genom att äta den här förbjudna frukten. Ni kanske känner igen den berättelsen. Och konsekvenserna av detta blev då att synd och död kom in i skapelsen, som är ju det här konsekvenserna som vi känner av idag på olika sätt. Så på grund av den fria viljan som Gud gav och liksom byggde in i den mänskliga naturen så har världen också hamnat ur kurs. Och vi upplever det lidande och en trasighet som vi känner av på olika sätt i vardagen. Och då kan man fråga sig, vad har detta med bön att göra? Men jag tänker att Guds ursprungliga avsikt med människan, att han har gett oss mandat att samarbeta med honom i att styra den här världen, det gäller ju faktiskt fortfarande. Och bön, det är ett sätt där vi samarbetar med Gud. Där vi på något sätt aktiverar vår fria vilja och den auktoritet eller det mandat vi har fått. Och ber att Guds goda vilja för den här världen ska ske. Så att världen hamnar mer på rätt kurs igen. I bön är vi inbjudna att samarbeta med Gud. I att liksom styra den här världen. I att påverka hur den här världen kommer till sig framöver. Och det är ju ett stort wow på det egentligen. Guds stora otroliga kärlek och nåd till oss människor. Så varför ska vi be? Jo, men delvis för att ta oss an det här uppdraget som Gud har gett människan. Att som hans avbild vara medarbetare i att styra den här världen. Och bön är ett sätt att aktivt liksom kliva in i det uppdraget. Så vår fria vilja som människor är egentligen en ganska stor grej. Gud vill inte ha oss som robotar som automatiskt gör det som han vill. Utan han vill ha en relation med oss och har gett oss det här uppdraget och mandatet att samverka med honom i att skapa och forma den här världen. Och vi kan inte kontrollera Gud i bön. Han fungerar ju inte heller som en automat. Men Gud tillåter att våra böner får inflytande på hans handlingar, på hans handlande. Gud älskar att göra saker och ting tillsammans med oss. Så till den grad att det kanske var så att han byggde det systemet i världen. Att göra saker och ting tillsammans med människan. Så vi är Guds medarbetare och har förmånen att i bön arbeta tillsammans med Gud i att styra vilket utfall olika händelser får. Vilket är en fantastisk inbjudan och möjlighet. Och ett visst mått av ansvar ändå. För det finns kanske fantastiska saker som kanske bara händer om vi faktiskt ber om dem. Det kanske finns fruktansvärda saker som kanske kommer finnas kvar om vi inte liksom kopplar ihop vår vilja med Guds vilja och ber att det ska få ett slut. Det här är ju inget pekfinger att vi borde be mer och så som man kan känna. Men det är ju en oerhörd inbjudan. Ett av vårt uppdrag som människor är att verka i denna världen genom bön. En gubbe som heter Oswald Chambers. Han var en evangelist i Skottland i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Han formulerade så här. Att det verkliga uppdraget i ditt liv är förbön. Det är inte så att bönen rustar oss för det större verket. Bönen är det större verket. Det tål liksom att tänka lite på den. Så varför ska vi be? Jo, men för det första, Gud är ju intresserad att ha en relation med oss. Och det stärker vår relation när vi ber, vänder oss till Gud. Och vi ska också be för att kliva in i det uppdrag som människor att samverka med Gud, att forma den här världen. Där vi liksom aktiverar vår fria vilja som människor. Man kanske till och med kan formulera det som att våra böner skapar en form av landningsbana för att Guds goda vilja ska ske på jorden så som i himlen. Och en till anledning till att vi ska be, det är ju för att bön fungerar. Bön gör skillnad. Låt oss läsa om Jesu undervisning i bön i Matteus 7, det som Peter refererade till i början att skulle ha. Så Matteus 7, vers 7 och framåt. Då säger Jesus så här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? Jag vet inte om ni som har barn någon gång har fått frågan om ett ägg eller en fisk. Kanske inte en vanligt man ställer idag. Jag vet inte vad ni tänker på när ni läser de här bönerna. Jag tycker att bön låter så enkelt här. Be så ska ni få. Det är liksom enkel matematik. Den som ber han får. Eller självklarheten i det här att Gud är en god far. Och ger det som är gott åt sina barn. Ibland är det ju också så att vi kan uppleva bönen. Gud svarar direkt på våra böner och ger det som vi behöver. Men, eller hur, så finns ju de här upplevelserna, den här erfarenheten. Som vi alla människor som ber tror jag någon gång får uppleva. Detta att böner inte blir besvarade. I alla fall inte på det sätt som vi tänker att ett svar ser ut. Jag tänker att vi ska prata om detta ämne längre fram i predikoserien. För om man pratar om bön så tror jag att det här kommer upp förr eller senare. Hur hanterar vi när svaret dröjer eller aldrig kommer? Så vi ska prata lite mer om det här längre fram. Men jag tänker att ändå redan nu tåls liksom att erkänna elefanten i rummet lite grann. Att det här är ju en erfarenhet som jag tror många av oss bär på olika sätt. Och som faktiskt kan påverka oss och vårt böneliv. Om jag är ärlig och bara lite personlig för ett ögonblick, så när jag reflekterar över mitt eget liv så inser jag att det en del liksom besvikelse och det här med obesvarade böner har påverkat en del. Både på gott och ont. Dels så har det faktiskt hjälpt mig att tala mer sant med Gud om allt. Att be de här ärliga, råa bönerna. Vilket också formar en viss närhet med Gud. Och det finns något det här när man väljer att mitt i besvikelse, när man inte förstår, att man väljer att hålla fast vid Gud och hålla fast vid sanningar som att han älskar mig även om man inte får svar. Det bygger något ändå djupt i relationen med Gud. En stabilitet i tron och relationen med honom. Där Gud också får vara en källa till tröst mitt i det som är svårt. Och kanske inte bara den här man tenderar att anklaga för att tillåta smärta eller orsaka smärtan. Det är möjligt att lita på Gud även när vi inte förstår. Och det är klokt att lita på Gud även när vi inte förstår. Även om det kan vara svårt. Och jag tror också personligen att det här med obesvarade böner ibland har gjort att jag tenderar att be mer allmänna böner. Som Gud, låt allt få samverka till det bästa. Vilket är ju en bra bön. Men man kan ju notera att det är lite svårt att se om det blir ett bönesvar eller inte. Eller hur? Och periodvis så finns det kanske saker som jag tenderar att inte be för. För att man vill inte riskera besvikelsen av att inte få det svar man tänkt. Men det finns ju mycket nåd i detta. Men jag kan också ställa frågan, hur många bönesvar missar man när man liksom play it safe, när man... Ni förstår vad jag menar. Och ni kanske inte alls känner igen er i detta. Men jag tror att en del av oss kanske behöver liksom lära oss att be igen. Att våga be konkret, frimodigt våga be Gud om saker igen. Både för andra men också för oss själva. Och även här så får vi be Gud. Be Jesus att han ska hjälpa oss och lära oss att be. Men även om många av oss kanske har erfarenhet av obesvarade böner, så tror jag också många har erfarenhet av bönesvar. För bön gör skillnad och fungerar ju. Gud hör och agerar på våra böner. Och vi kommer se fler bönesvar om vi ber mer. Det om något är ju en enkel matematik egentligen och en stor inbjudan. Ber vi mer så är det troligare att vi får mer svar. Så hur gör vi när vi ber? Ja, jag tror att alla människor egentligen kan be. Man vänder sig till Gud och ber om något. Och det finns ju mängder av verktyg och sätt man kan be på. Jag fick lite inspiration i veckan, så jag har faktiskt gjort ett litet papper, jag ska lägga ut det där sändningen. Om man vill ha lite inspiration på lite olika sätt som man kan testa, som kanske kan hjälpa till, där man kan använda lite olika grejer. Så jag lägger den där ute, så får man kika på det om man vill. Det är ingen hemläxa, men vill man ha lite inspiration så kan man kika på den. Kanske hjälper det någonting. Hur man mer kanske konkret kan göra. Jag skulle istället bara här i slutet av den här prediken ge något, kanske lite mer generella tips som kan vara bra att ha med sig när man försöker lära sig att be eller mogna i bön. Och det första jag tänker är att när vi lär oss att be eller mognar i bön, så handlar det delvis om att lära sig att be i linje med Guds vilja. När vi lär oss att be eller mognar i bön, så tror jag det innebär delvis om att bön inte längre handlar om att få Gud att säga amen till vad jag vill ha. Utan det mer får handla om att jag säger amen till Guds vilja för mitt liv och för andra. Delvis för att vi får växa i vår tillit till att Gud vet och vill det som är det bästa. Samt att vi får växa i den här urskiljningen av att vad som är Guds vilja i olika situationer och för ens egna liv. Jesus, han lärde ju sina lärjungar att be med orden: låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Teologer brukar här peka ut att den senare satsen förklarar liksom den första satsen. Alltså att samma sak sägs två gånger, kan man säga. Alltså att låt ditt rike komma innebär med andra ord: låt din vilja ske. Guds rike kan sägas vara där eller när Guds vilja sker. Vårt uppdrag som människor är ju det här att samverka med Gud, att forma denna världen. Och vi aktiverar vår fria vilja när vi ber och vårt mandat. Så när vi ber, låt ditt rike komma eller låt din vilja ske, så kan man ju då säga att våra böner skapar den här typen av landningsbana för att Guds goda vilja ska kunna ske. Vår vilja kan liksom förlösa eller begränsa Guds vilja lite grann. Inte för att Gud inte allsmäktig och kan göra det han vill och köra över människors vilja. Men det kanske handlar mer om att Gud inte vill verka på det sättet. Utan han vill medverka med oss människor och ha respekt för det. Om ni förstår vad jag menar. Och det finns ju mer att säga om detta. Att lära sig att be i linje med Guds vilja. Och vi är ju inte heller tänkta att vara robotar som bara repeterar de orden. Låt din vilja ske i allt. Och det finns ju faktiskt också val vi kan göra i bönen och exempel i Bibeln då människor förhandlar med Gud i förbön. Så ni kan kolla upp till exempel Abraham när han ber för Sodom och Gomorra. Eller Moses när han ber för Israels folk efter att de har liksom tabbat sig och skapat den här guldkalven. Kolla upp dem och märk hur de ber med Gud i bön. Men jag tror att en del av att mogna i bön är att lära sig att be i linje med Guds vilja. Det andra saken jag tänker på, det är det här att be konsekvent eller att hålla ut i bön, som också är svårt. Om man kollar på den här versen igen, det Jesus säger be så ska ni få, så är det så att grundtexten så är det en form av webbform som mer liksom tenderar att det är något som är pågående. Alltså be och fortsätta att be. Det är inte liksom en gång, utan det är något man fortsätter och gör. Att fortsätta att hålla ut i bön, det fördjupar också vår relation på ett sätt som jag tror att om vi ständigt skulle få omedelbara bönesvar, aldrig skulle förmå. Då blir Gud en sån här automat som vi liksom stoppar in ett mynt och så får man en godisbit. Eller vad det är. Om ni känner igen de där gamla som inte finns kvar längre. Att fortsätta vända sig till Gud med ens behov och längtan, det stärker ju vår relation med Gud. Det tredje jag vill säga, det är ju att man särskilt kan tänka på att be för det som Gud lägger på ens hjärta. Det finns ju faktiskt oändligt med saker som vi kan be för, eller hur? Det är bara att slå på nyheterna en gång så finns det ju miljarder grejer där. Och ibland kan det kännas lite överväldigande, kan jag tycka i alla fall. Och man kan känna av det här oket att jag borde be mer. För att det finns så mycket. Så. Men jag tänker också att allt som vi ser eller hör har vi inte heller ansvar för. Då kommer vissa av oss som kanske ser mer och känner mer och uppfattar mycket, kommer ju tyngas ner på ett sätt så det finns risk att man knäcks liksom. Men en del saker har vi kanske ansvar för. Eller känner att vi ändå har ett typ av ansvar för. Och det kanske kan hjälpa en att prioritera i bönen genom att ställa den frågan. Liksom, vilka i min omgivning har jag ett ansvar kanske för att be för? Vill jag liksom regelbundet be för? Familjen är en sån tydlig exempel. Är man gift så är man egentligen tänkt att vara sin make eller makas främsta förebedjare. Tänk på det liksom. Eller med ens barn. Eller varför inte barnbarn? Det finns ju hur många historier som helst nästan där personer har mött Jesus. Där de sen har sagt att ja, men min mormor bad mycket för mig. Eller hur? Eller har du grannar, arbetskamrater? Vilka känner du liksom? Ja, men den här känner jag att jag vill be för. Eller någon annan situation. Att be för folk i sin omgivning, det är ju lite som ett äventyr tycker jag. Att få verka med Gud lite bakom kulisserna. Jag vill dela ett sånt exempel. När jag började plugga så såg jag liksom en grej hos en klasskompis. Som, ja, men det här är egentligen inte så bra liksom, som hon behöver någon gång ta itu med liksom. Men jag hade inte den typ av relation med henne att jag liksom skulle kunna säga till henne, du, jag har lagt märke till det här liksom, det här kanske man ska tänka på, eller behöver du bli liksom fri från, eller vad man ska kalla kring det. Men jag bad för henne då, lite då och då, för det här som jag hade lagt märke till. Och 2 år senare så kom det sig att vi hamnade bredvid varandra på torgkonferensen på ett kvällsmöte. Där man avslutade med att man skulle be med varandra i bänkarna, 2 och 2. Och det föll sig naturligt att hon och jag skulle be tillsammans. Och när hon lyfte fram vad hon ville att jag skulle be för, så var det just den här grejen. Hon sa liksom, men Gud har på senare tid visat det här i mitt liv. Vill du be för det? Och då sa ju inte jag, ja, jag har bett för det i 2 år. Så. Men det var ju något väldigt fint att jag fick vara med där och bara se. Det blir också som en bekräftelse att, oj, tänk att jag fick vara med där bakom kulisserna liksom, och Gud verkar. Det är ett äventyr att få vara med och be för folk. Det sista jag vill säga, det är också det Peter lyfte i början. Det här med att be tillsammans med andra människor. Det är ju något av det bästa egentligen. Jesus säger i Matteus 18, vers 9. Allt vad 2 av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska du få av min himmelska fader i himlen. Ja, min himmelska fader. Till det 2 eller 3 samlade mitt namn är jag mitt ibland om. Det finns ju något djupt här att be tillsammans med varandra. Och att dela också bördan ibland av vissa ämnen med någon annan. Det gör det mindre tungt. Det här ordet amen skulle man ju kunna säga betyder i något form att jag håller med om det som har sagts. Man säger amen till någon annans bön. Man stämmer in i det. Och det är också något mer vilsamt ibland kan jag tycka, att få stämma in och säga amen till andras böner. Jag vet att när jag gick igenom min utmattning och var ganska trött, så tog jag mig till gudstjänster ibland, och man orkar inte lyssna på predikan, orkar inte stämma in i låsången, men jag sa amen till vad de andra bad. Liksom det fick vara min bön den gången. Så. Och det finns en oerhörd styrka i det, tänker jag. Så Bibeln uppmanar oss flera gånger, va? Att vi ska be gång på gång. Varför denna ständiga uppmaning? Kanske är det för att bönen gör sådan skillnad och är så avgörande. Och jag tror att vi behöver också hjälp att be. Jag behöver hjälp att be och lära mig att be. Och jag tänker, som jag sa förra gången, att kanske den viktigaste bönen vi kan be är just denna. Herre, lär oss att be. Så låt oss avsluta nu med att be den bönen igen. Innan vi ska lyssna på eller sjunga en sång och gå in i eftermötet. Jag tackar dig, Fader, för den du är. Tack för din kärlek och tack för din nåd, Herre. Och tack för din inbjudan till oss att få vara medarbetare till dig i bön. Tack för det, Herre. Och jag ber att du skulle lära oss att be. Hjälp oss att be. Visa oss vilka du kanske särskilt vill uppmana oss att be för. Led oss i det. Jag vill återigen också be att de här tunga åken av att man borde be mycket mer, att du skulle ta loss dem från våra axlar, Herre, och ställa ingjuta en ande av bön i våra liv, och en längtan efter att få lära oss mer om bön, att få växa i det på olika sätt, Herre. Kom med den friheten här och nu hos oss. Tack för att du hör våra böner. Tack för att du väljer att agera på våra böner. Så kom, helige Ande, den här stunden och fortsättningen av gudstjänsten. Kom och lär oss att be och led oss vidare. Amen.